Inga nya besked i regeringsfrågan från Centerpartiets nya ledare Elisabeth Thand Ringqvist. Ovanligt stor uppmärksamhet när New York-borna väljer ny borgmästare idag. Svenska musikjätten Spotify gick bättre än väntat det tredje kvartalet. Och här hemma kan en ny vänsterallians komma att utmana Vänsterpartiet i valet nästa år. Här är Ekot kvart i sex tisdag i studion Carina Segura Morberg. Men först alltså om att Elisabeth Thand Ringqvist idag nominerades till att bli Centerpartiets nya ledare. Hon ville inte svara på frågan om vem hon vill se som statsminister efter nästa val, men säger att den fortsatta röda linjen mot Sverigedemokraterna ligger kvar.
Vi har ingen statsministerkandidat idag.
Ja, liksom sin föregångare så håller Elisabeth Thand Ringqvist dörren hårt stängd mot Sverigedemokraterna. Men hon är lika otydlig med vem hon vill se som statsminister och hur ett eventuellt samarbete vänsterut egentligen ska fungera.
De röda linjer som vi har lagt fast, det är de som ligger fast. Resten har vi inte kommit fram till någonting ännu.
Vänsterpartiet kräver ministerposter. Om ni nu väljer det blocket, hur gör ni då?
Vi har inte valt någonting än överhuvudtaget. Jag förstår att andra är väldigt stressade över att få ett besked. Men vi är ganska lugna. Vi har inget behov av att komma besked tidigare än vi känner för.
Kommer det före eller efter valet ert besked?
Ja, det kommer vi återkomma till också.
Men vad tänker du?
Ja, jag återkommer med den frågan. För det är en fråga som vi ska diskutera i det som är partiledningen.
53-åriga Elisabeth Thand Ringqvist är född i Jämtland men har varit yrkesverksam i Stockholm. Varit vd för organisationen Företagarna och politiskt sakkunnig för Maud Olofsson. Thand Ringqvist har tidigare varit föreslagen som partiledare men förlorade mot Muharrem Demirok för 2 år sedan och mot Anna-Karin Hatt i vintras. Men något tredjehandsalternativ ska hon inte se som, säger partikamraten och kommunalrådet i Nordmaling, Madeleine Jakobsson.
Så jag tror att det här kommer bli bra. Att vi kommer kunna fortsätta på den inslagda vägen.
Och också från andra håll inom Centern hörs positiva tongångar. Anders Wigelsbo är distriktsordförande för Centern i Västmanland.
Det kommer ju enligt vad jag ser inte vara svårt för Elisabeth att fortsätta på den inslagna linjen. Där vi i Centerpartiet känner oss väldigt trygga med var vi står någonstans.
Reporter Mattias Plejel i samarbete med Sveriges Radios P4-kanaler. Till USA nu där det idag hålls borgmästarval i USAs största stad New York. Och den tippade segraren är demokraternas kandidat Zoran Mamdani som också kallat sig själv för Trumps värsta mardröm. Vår korrespondent Gina Lindberg sa så här för en liten stund sedan när hon var på plats utanför en vallokal i New York.
Ja, det är ovanligt mycket uppmärksamhet kring det här valet. Mycket tyder också på ovanligt stort valdeltagande. Och det beror mycket på Zoran Mamdani som har fått så stort genomslag för sin kampanj och leder tydligt i mätningarna. Jag står vid en vallokal här i centrala Brooklyn och alla som jag har pratat med som har kommit ut ur vallokalen här senaste timmarna säger att de har röstat på Mamdani. Vi kan lyssna på några av dem.
I'll be voting for Mamdani, yeah, I like him a lot.
And why is that?
I like his policy. I think he's made a lot of actionable plans, which is something that I appreciate seeing. It's not just empty promises.
Zoran Mamdani.
And why is that?
Because I think he's smart, he's open, and we need somebody who's really going to care about the city.
Ja, Mamdani är smart, öppen och bryr sig om New York, sa Janice. Och före henne hörde vi Casey som tror att Mamdani kommer leverera det han lovar. Så där låter det vid vallokalen här i Brooklyn idag.
Och vem är då den här favorittippade Mamdani?
Ja, han är en 34-årig demokratisk socialist. Han är muslim, han har gjort raketkarriär inom Demokratiska partiet. Och han kommer med löften om frysta hyror, gratis bussar, fri förskola bland annat. Reformer som ska finansieras genom höjda skatter för de rikaste. Hans kritiker kallar honom för naiv och oerfaren, men New York-väljarna verkar alltså sluta upp bakom honom. Och vinner han inte idag så är det en skräll därför att opinionsmätningarna är tydliga.
Hur kommer president Trump att agera om Mamdani vinner?
Ja, Donald Trump har kallat Zoran Mamdani för en kommunist som är en fara för New York. Och han har ju redan sagt att han kommer dra in federala statliga bidrag till New York om Mamdani vinner ikväll. Han har också pratat om att sätta in nationalgardet för att styra upp i New York, som han säger. Så att det här kommer bli motsättningar om Mamdani går segrande ur striden idag.
rapporterade vår USA-korrespondent Gina Lindberg, och resultatet från valet väntas i natt efter 3 svensk tid. En 18-årig man misstänks ha planerat ett terrordåd i terrorgruppen IS namn i centrala Stockholm, uppger åklagarmyndigheten. Åtal mot mannen för förberedelse till terroristbrott kommer att väckas i övermorgon. Vice chefsåklagaren säger att den brottsliga gärningen hade kunnat skada Sverige allvarligt. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kan komma att utmanas av en ny vänsterallians i valet nästa år. En rad för detta vänsterpartister har nu inlett diskussioner om ett konkret samarbete. Även Feministiskt initiativ, som nu heter Feministerna, deltar i samtalen enligt uppgift till Ekot.
Ja, företrädare för en rad partier och grupperingar till vänster om Vänsterpartiet, som det formuleras, har börjat samtala om eventuella framtida samarbeten med sikte på valet 2026. Det handlar både om kommunalval och en möjlig riksdagslista, enligt Ekots uppgiftslämnare. I långa loppet finns en önskan om att bygga något likt rött i Norge eller enhetslistan i Danmark, uppger en person som är inblandad. Diskussionerna om ett nytt socialistiskt alternativ, som förstås siktar på att locka röster från Vänsterpartiet, sägs vara i ett intensivt läge. Deltar gör bland annat Framtidens vänster, ett projekt som Vänsterpartiets tidigare riksdagsledamöter Lorena Delgado Varas och Daniel Riasat, numera politiska vildar, står bakom. Även det nya partiet Solidaritet, som anser att Vänsterpartiet har övergett den röda socialistiska visionen, är med i samtalen. Partiet har bildats av den tidigare riksdagsledamoten Jeanette Escanilla och den uteslutna kommunpolitiken Björn Alling. Också kampanjen Folkets röst och Feministerna, tidigare Feministiskt initiativ, deltar. För oss är samarbeten den enda vägen framåt, och det handlar om att förändra i grunden för alla människor, skriver Feministernas presstjänst i en kommentar till Ekot. I helgen gav Elena Karlström, tidigare ordförande i Vänsterpartiets tunga Storstockholmsdistrikt, besked om att hon lämnar partiet, som hon tycker har intagit en högerkurs. Hon har nu engagerat sig i Framtidens vänster.
Jag ser att det här är en genuin kraft och vi är väldigt många.
Reporter Lova Olsson. Idag kommenterade för första gången statsminister Ulf Kristersson kritiken mot att hans dotter hade en träff med sin studentförening på statsministerbostaden i Harpsund.
Lite märklig och historielös framförallt. Det är ju väldigt många saker som har skett på Harpsund genom decennierna. Jag tittade själv genom gästböckerna. Det var åtskilliga både 40 och 50 och 70 och 80 års fester. Det var flera bröllop och annat som har skett där. På goda grunder, för där har statsministern levt sina liv. Jag är lite förvånad över den uppståndelse. Jag har inte valt själv att bo på dessa platser som säkerheten har anvisat statsministern.
Sa statsminister Ulf Kristersson. I Sudan lider över 370 000 personer just nu av svält, den högsta nivån på den internationella hungerskalan. Och 21 miljoner människor lever med stor matosäkerhet. Det här är enligt en ny rapport från det FN-stödda organet IPC som övervakar livsmedelstillgång i världen.
I två städer, El Fasher och belägrade Kadugli i södra Sudan, råder svält. För den klassificeringen finns kriterier. Minst 30% av alla barn är akut undernärda, vart femte hushåll saknar tillräckligt med mat och minst 2 vuxna eller 4 barn per 10 000 invånare dör varje dygn av hunger. Osäkerhet kring hur kriget utvecklas ökar risken för svält på fler ställen, särskilt i 20 områden dit många människor som flyr kommer att ta sig, framförallt i Darfur, skriver FN-stödda organet IPC. Det här är andra gången på mindre än ett år som IPC bekräftar att svält råder i delar av Sudan. Prognosen säger att tillståndet, då alltså människor dör dagligen av brist på mat, kommer att fortsätta in i nästa år. I hela Sudan råder samtidigt ett generellt krisläge där 45% av befolkningen, drygt 21 miljoner, befinner sig på minst grad 3 på den 5-gradiga hungerskalan och alltså lider allvarlig brist på mat. Den siffran bedöms komma att minska något de närmaste månaderna när odlingar skördas, men förväntas förvärras igen från och med februari. IPC skriver också i sin rapport att nödsituationen i Sudan är man-made, orsakad av människor, och att det står klart vad som krävs för att stoppa katastrofen. Det handlar om maximalt diplomatiskt tryck på parterna i konflikten och på de som stöttar dem utifrån för att få till ett eldupphör och slut på blockaderna av städer. De skriver också att lokala biståndsinsatser bör stärkas och att tillträde måste ges för humanitära och kommersiella aktörer.
Reporter Sara Heyman. Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Mali inklusive huvudstaden Bamako. Anledningen är säkerhetsläget i landet som försämrats de senaste veckorna. Sverige stängde förra året det ambassadkansli som fanns i Bamako, skriver TT. I Ryssland utsattes natten till idag fabriker i en rad städer för ukrainska drönarattacker. Och för att skydda strategiska byggnader så har Ryssland nu antagit en ny lag som gör det möjligt att kalla in reservister för att utföra den typen av uppdrag.
En övervakningskamera i staden Sterlitamak i den ryska delrepubliken Bashkortostan fångar upp explosioner innan andra filmklipp visar hur rök och eld stiger från det stora oljeraffinaderiet i staden. En rad ukrainska drönarattacker rapporterades från olika ryska städer under natten till tisdag, men det är oklart hur stor skada luftanfallen gjort på raffinaderier och andra anläggningar. De senaste månadernas intensiva ukrainska attacker mot fabriker och bränsledepåer i Ryssland har fått det ryska parlamentets underhus Duman att anta en ny lag som ger möjlighet att kalla in reservister för att skydda strategiskt viktiga objekt. Den nya lagen handlar om tiotusentals ryssar som ingår i reservstyrkor men ännu inte mobiliserats i den reguljära armén. Redan innan lagen klubbats igenom gick den ryska generalstaben ut och försäkrade att det här inte handlar om en förtäckt allmän mobilisering till Rysslands krig i Ukraina. Men oberoende ryska analytiker pekar på att det inte finns något i den nya lagen som hindrar Ryssland från att skicka reservstyrkorna till ockuperade områden i Ukraina för att skydda objekt som ligger nära fronten. Det finns också planer på att öka storleken på reservstyrkorna, något som väckt spekulationer om att den nya lagen i själva verket är en rysk smygmobilisering till kriget i Ukraina. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
Den svenska musikströmningsjätten Spotify slog förväntningarna när bolaget idag presenterade sitt resultat för tredje kvartalet. Både rörelsevinsten och antalet användare ökade mer än väntat. Spotifys vd Daniel Ek.
Overall, it was a very strong quarter, especially on the user side. We reached a significant milestone surpassing 700 million monthly active users, beating our guidance.
En ny Daniel Ek berättade att Spotify nu passerat milstolpen på 700 miljoner månatliga användare. Mer exakt landade siffran på 713 miljoner under tredje kvartalet. En ökning med 11% jämfört med samma period i fjol. Och bättre än vad både analytikerna och bolaget själv hade väntat. Av användarna var drygt 280 miljoner betalande kunder. Spotify slog också förväntningarna med råge när det gäller bolagets rörelsevinst som steg till motsvarande närmare 6,4 miljarder kronor. Ett lyft på 28% jämfört med förra året. Och det högre resultatet berodde bland annat på att personalkostnaderna blev lägre än vad man hade trott. Det här var Daniel Eks näst sista kvartalsrapport som vd för Spotify. Vid årsskiftet tar Alex Nordström och Gustav Söderström över och båda fick därför större plats när kvartalsrapporten presenterades. Alex Nordström säger att betalande prenumeranter ökar i alla regioner och att bolaget fortsätter att ta marknadsandelar.
On the subscriber side, we saw continued growth across all regions. And users are spending more days and more hours on Spotify than ever before. Notably, we continue to take market share, even in our most competitive markets.
Reporter Ylva Tidevall. Så tittar vi till börsskärmen och noterar att Stockholmsbörsen stängde på minus 0,8%. London steg med 0,1% och i Frankfurt gick börsen ner med 0,8%. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,3% och Nasdaq ner med 1,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 57 öre och en euro kostar 10 kronor och 99 öre. Så byter vi ämne här i kvart i sex ekot. Det ska handla om musikrättigheter. För den danska rättighetsorganisationen Koda stämmer en AI-tjänst som skapar musik. William Thomas från Kulturnytt, vad ligger till grund för den här stämningen?
Jo, men det handlar bland annat om det här. Det här är ju Aquas mega 90-tals hit Barbie Girl. Och det är alltså danska rättighetsorganisationen Koda som hanterar musikers ersättning när musik spelas, som har skrivit in orden Aqua, Barbie, Girl, 1998, kvinnlig röst, ljus röst, och sen också skrivit in originaltexten till Aquas Barbie Girl i en musik AI-tjänsten då, Suno. Och då fick man det här resultatet. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Och det här menar ju då Koda är alldeles för likt originalet.
Men är det verkligen så likt då? Det känns som att det saknas en del i den här AI-versionen.
Ja, så är det ju. Det är ju ingen exakt kopia. Det finns inga syntar och den här AI:n har lagt in någon konstig paus och någon förskjutning och sådär. Men det viktiga här är att melodin är exakt likadan. Och vi ska väl säga här också att Suno, som den här AI:n heter, flaggar för och försöker förhindra att man använder den för att göra rena kopior. Men det är inte poängen enligt Koda, utan poängen är det faktum att den kan härma den här melodin så väl. Och det betyder helt enkelt att den har tränats på upphovsrättsskyddat material. Alltså att någon har gett en tillgång till den här musiken. Det menar Nicky Trebien på danska Koda.
Den eneste måde att Suno kan lave nästan identiska kopior av dansk musik, det är fordi Suno har stjålet all dansk musik.
Han säger alltså att Suno har stulit all dansk musik, och Koda har också försökt prompta fram kopior av andra danska artister och uppger för Danmarks Radio att man lyckats göra det utan några större svårigheter alls.
Men inte första gången som den här tjänsten och liknande AI-företag har stämts, eller hur?
Nej, i både Tyskland och USA så pågår det rättsprocesser mot Suno just nu. Där försvarar man sig med att man inte använder ljud från originalinspelningar och menar att man därför inte bryter mot amerikansk upphovsrätt. Men det är mycket som händer nu, och så sent som igår så var det en så kallad AI-artist som togs in på amerikanska Billboard-listan, och den låten var ju helt skapad med det här verktyget.
Tack William Thomas från Kulturnytt. Nu över till Radiosporten och Christian Olsson.
Som börjar med fotboll och den färska lottningen till VM-kvalet med sikte mot VM i Brasilien nästa år. Det svenska damlandslaget hamnade där i samma kvalgrupp som Italien, Danmark och Serbien, vilket bland annat innebär att mardrömslotten England inte blev verklighet i den här svenska kvalgruppen, vilket kunde ha hänt. Vinnaren i gruppen går direkt till VM, tvåan och trean får kvala vidare på olika nivåer. Och det här kvalspelet till fotbolls-VM 2027 i Brasilien inleds till våren nästa år. Damernas fotbolls-EM 2029 kan komma att arrangeras i Sverige och Danmark. De båda länderna har gemensamt ansökt om att få mästerskapet till sig. Europeiska fotbollförbundet tillkännager om knappt en månad var detta EM ska spelas. Den svenska regeringen via idrottsminister Jakob Forssmed låter idag meddela att regeringen är redo att stötta arrangemanget ekonomiskt, ifall det då blir av i Sverige och Danmark, med runt 10 miljoner kronor. Och det är samma stödnivå som den danska regeringen redan har signalerat i sammanhanget.
Tack så mycket för den uppdateringen, Christian. Så sist vädret då. Imorgon dominerar molnen över landets södra halva. I Svealand regn som fram på dagen drar bort samtidigt som lättare skurar dyker upp i delar av Götaland. I mellersta och norra Norrland en del sol och i Norrbotten någon lätt skur. I fjällen skurar med inslag av snö. Temperatur från i söder runt 10 grader till i norr omkring 5 grader. Producent för Kvart i sex Ekot var Ola Henriksson. Jag heter Carina Segura Morberg och nu fortsätter kvällen i P1 med Europa-podden.